Big Six presenteras i samarbete med Come On. Nu med helt ny sportsbook.
Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är måndagen den 27 november. Klubblagsfotbollen är igång igen. Och det var en helg som gav oss toppmöten, svensk mål och kanske årets, eller decenniet som du sa Björn, vackraste Premier League-mål.
Ja, det är som du brukar säga på Twitter så... gillar man ju också att trycka till. Det är ju tråkigt att bara skriva snyggt mål.
Ja, men verkligen.
Och så försöker man ju tänka till lite ja. Då. Så här. Och jag som sagt, jag har sagt det förut. Jag har inte det bästa minnet. Men jag försöker tänka tillbaka. Om vi tittar tillbaka på 10-årsperiod. Hur många Premier League-mål slår det där målet? Ja. Och det är ju såklart subjektivt. Ja. Med Garnacho. Vad tycker man är ett snyggt mål? Ja, och så är det vissa som hävdar då Girouds, den här lite skorpionklacken som jag tror var 2015. Och vi har... Var det Wilshere som gjorde det här när Arsenal gör ett typiskt Arsenal-mål ja, som är så jättefint. Och Benteke har ju en bicicleta för typ 2018 som jag inte tycker är lika snygg. Den är inte lika clean. Den går inte i krysset och den är inte lika... Jag tycker Dalots inlägg också gör att den blir... Den påverkar också.
Nej, det är väldigt mycket där.
Men sak samma, man kan ju säga att det, nej, men jag tycker att det här målet var snyggare. Men det kommer ju, alltså Premier League har funnits, som Jonas Olsson sa i studion. Det är ju i alla fall, alla kan vara överens om att det är ett av de snyggaste vi har sett i Premier Leagues 30-åriga historia.
Absolut,
och det måste man säga. Och det kanske går in på topp 10 liksom.
Och sen får man ju liksom, man får ju värdera vad man tycker är snyggt. Mm. Klackmål, cykelsparkar, långskott eller bara ett imponerande passningsspel. Spel som leder iväg till ett mål, det är ju olika.
Det man kan konstatera i alla fall, det är inte så ofta man får se sådana mål.
Nej.
Alltså sådana där mål som man vet att den där kommer man komma ihåg.
Ja, det kommer man verkligen göra. Vi har ju, jag fick ju lite när jag skrev då, är det det snyggaste mål man sett? Då var det ett frågetecken också. Ja. Det var liksom inget jag slog fast.
Men det är ju lite den reaktion man fick.
Ja, när man såg men det var ju, och som sagt, anfallet innan blir löjligt att ta upp. Men det var ett fint anfall innan då. Vigges boll snabbt ut på Rashford som släpper till Dalot. Som slår där inlägget lite bakom Garnacho. Så han får ju ta några kliv bakåt. Ja. Och sen då väljer han att cykla. Och det ser ju väldigt atletiskt ut. Ibland är ju många cykelsparkar att bollen kommer så perfekt så att spelaren lite med livet som insats testar. Och får då lite turligt träff på bollen. Och sen landar spelaren i fråga lite snett på marken. Och så förstår han ingenting. Det här ser ju så... Alltså, det är inte första gången han testar det här. Förmodligen i match då. Men han har ju prövat det här på träning. Och det blir en jäkligt läcker lite... Den är stenhård men också lite lobbana över Pickford. Så han är ju chanslös på att ta den. Och ändå... Alltså han är nära men ändå chanslös. Nej, så det är otroligt många... moment i det här målet som leder till att jag väljer att hålla det väldigt högt. Men vi kommer till den matchen och kanske mer om målet då lite senare. För jag tycker att vi ska börja ändå med helgens absolut hetaste match. Man gick ju hela landslagsuppehållet som var ju tråkigt i sig då. Eftersom vi inte hade så mycket att intressera oss för. Men man gick och väntade på den här matchen, tidiga lunchmatchen på Etihad då. Manchester City mot Liverpool. Och det fanns ju väldigt många anledningar att längta till den. Dels då att vi vet att Klopp och Pep sedan de två tränare som har suttit längst i respektive klubbar. Men de har ju haft några otroliga bataljer. Och det är ju faktiskt som så att Klopp är ju den enda tränaren som har plusstatistik mot just Pep Guardiola. Vilket han, en svit han bibehåller då. Eftersom den här matchen slutar 1-1. Men man har gått och väntat på matchen. Och jag tycker att den uppfyllde faktiskt högt ställda förväntningar. Det är klart att många uppskattar väl när det som i matchen innan uppehållet blir 4-4, 8 mål i en match. Och lite av ett sjöslag. Men om man gillar lite så här taktiska detaljer, tekniska detaljer, så visar ju de här två lagen att de är på en nivå som är, ja, tillsammans med Arsenal också måste jag säga, är högre än alla andra i Premier League. Och nej, det var häftigt på alla sätt att se. Vad är dina intryck från den här matchen, lite generellt sett?
Ja, men ingångsvärdet var ju lite dels historien att City hade två raka segrar på Liverpool. Och jag vet inte om de någonsin tidigare har tagit tre raka segrar mot Liverpool. Så att det säger väl kanske en del, och det säger en del om historien också, att hur bra Liverpool har varit gentemot City. Men jag tycker också att den får ju inte, de här 13-30 matcherna får ju inte samma elektricitet och samma stämning i på läktarna. Och sen är ju Etihad, det är ju kanske inte, du och jag har ju faktiskt varit där en gång och kollat på.
Men det var ju en söndagsmatch 17:30. Ja, då fick vi för sig 6-0 då till City, och det är klart att publiken livar upp.
Ja, men det var ändå upp då. Inte...
Men det är ju väldigt sant, och spelare man har pratat med också som kanske inte i Premier League, där känner man inte jättemånga, men som spelar i Allsvenskan då tidiga matcher, känner ju också att det är kanske inte lika lätt att tända till vid tidig avspark.
Men som rent fotbollskvalitativt så höll den ju högsta klass. Ja. Och det var häftigt. Och just när City tar det här ledningsmålet ganska tidigt ändå. Och jag måste säga att det är jättesnyggt av Ake där.
Ja, otroligt snyggt.
Alltså att snappa upp och hitta den bollen. Och sen gör ju Haaland, vissa kan ju hävda att han blir lite väl ren. Men han gör också så oerhört smart. Mm. Han vet, typiskt Haaland, han vet vilka ytor han ska vara i och hur han flyttar sig liksom bort från försvararen och sen är klinisk.
Det är det som Darwin Nunez kan när han spelar för Uruguay. Ja. Men har svårare när han tar på sig den röda tröjan. Ja, han behöver se och lära lite där.
Komma till det. Jag tänkte mycket på Darwin Nunez i den här matchen. Men som du och jag pratade lite innan vi tryckte på räck här, vi båda är ju väldigt imponerade av Liverpool.
Ja, faktiskt. Man måste faktiskt, det får bli
för slutsatsen. City är ju någonstans måttstocken i den här ligan.
Ja, men så är det.
Och Liverpool svarar upp.
Liverpool har inte mött varken Arsenal eller City i år, så man visste ju inte riktigt. Och många har ju menat, jag lyssnade på Fredrik Ljungbergs snack med Jamie Carragher, och han var ju orolig för Liverpools defensiv i den här matchen. Hur ska man kunna stå upp på Etihad mot så mycket mycket kvalitet då, som City har i sin offensiv. Men jag tycker att de sköter det på ett väldigt bra sätt. Jag skrev en tweet om att jag min andra mening var väl att det kommer bli svettigt för Trent Alexander-Arnold i den här matchen mot den nya friska fläkten i Citys offensiv, nämligen Doku då. Men jag tycker faktiskt att i den matchen då, för det var ju där man kände också att det var ju det Pep hade sagt inför matchen, att vi ska attackera på Liverpools högerkant. Vi har en Doku som har varit jävlig mot alla försvar och ställt frågor till samtliga ytterbackar som han har mött och gjort det på ett väldigt imponerande sätt. Och de överbelastade inte bara med honom mot Trent, utan vi hade ju även Bernardo Silva som tryckte på den kanten också. Så att, tydligt att de skulle attackera på högerkanten. Men jag tycker att Trent Alexander-Arnold, jag tycker faktiskt att båda de här två gör en bra match, måste jag säga.
Ja, jag håller med.
Jag tycker så här, Doku, ja, men han, jag tror han har 11 lyckade dribblingar och det händer saker hela tiden. Sen för hans del handlar det väl om att bli lite bättre på att värdera och lära känna sina lagkamrater lite bättre också. Det kommer ju komma med tiden. Men kan han addera det till sitt spel, ja, men då är det ju en absolut världsklassspelare vi pratar. Men han kommer ju loss några gånger. Men jag tycker ändå att Trent, och det tycker jag oftast, Trent får ju mycket kritik för att han är svag defensivt. Men när han kliver inför en uppgift som vi hade i lördags, när han vet att han ska möta en väldigt bra ytter och han är väldigt fokuserad, då är han oftast bra. Det är ju när han blir lite nonchalant och tappar fokus som han går bort sig i defensiven. Och det är ju faktiskt vad han gör när Nathan Ake kommer. Mm. För då tänker han, där ser han ju väldigt tafatt ut, Trent. Han blir ju helt uppsnurrad, och det ska ju inte behöva bli av Ake. Men i uppgiften mot Doku så tycker jag han sköter sig på ett väldigt bra sätt. Men lite slarvigt då på det där målet. Men jag tycker att båda de här spelarna kliver upp och gör bra insatser. Trent har ju också en ganska tuff roll i att han ska ju vara högerback i det defensiva spelet. Men när Liverpool har boll, då ska han kliva fram på ett mittfält och även skjuta på och vara mer framåt. Vilket sen också leder till att han smäller in 1-1. Så det är en tuff uppgift som kräver mycket av honom. Men jag tycker att han sköter den bra över 90 minuter.
Jag håller med. Sen ser man ju det på Trent. Alltså, han vill ju vara där uppe. Det är ju där han trivs.
Ja, verkligen. Nu är han ju tidigare. Den gamla Trent var ju överlappande. Mm. Kom runt Salah och skickade. Kunde ju både slå tidiga och sena inlägg. Och då var det ju Mané som dök upp på den bort. Eller Firmino och Jota kunde dyka upp. Eller så skickade han bara ett instick till Salah som smällde in den. Nu är han mer centrerad i banan. Och då ska han ju komma på de här andra vågskotten som han gjorde när det blev 1-1. Så att Trent gör en fin match. Doku gör en bra match. Och jag tycker så här, det är svårt att hitta någon dålig spelare på plan här. Jag är imponerad av Liverpool. Jag visste att det som slår mig med båda lagen, hur presståliga de är. Man känner ju bara så här, ibland när de står och, i sin uppspelsfas från målvakt, så känner man att skicka in vilket annat lag som helst med de uppgifterna och det pressande laget gör 5 mål. Men både City och Liverpool kan ju spela sig ur press på ett väldigt imponerande sätt. Och att City hanterar det visste vi i den här typen av match, men jag blir också imponerad över att Liverpool klarar av det. Och jag tycker nog att McAllister, som har sett både fått ris och ros från många, men jag tycker kanske att han gör sin bästa match här. Han har inga problem med att ha en flåsande Bernardo Silva eller Rodri i nacken. Nej. Utan han tar sig ur pressen.
Och jag tycker att Szoboszlai gör det återigen. Ja, vi har ju pratat om honom många gånger. Men nu är det nästan så att det går ju ganska fort här. Alltså, jag säger, men nu har vi sett honom i vad blir det, 13 omgångar. Nu förväntar man ju sig att han är så här bra. Mm. Nu har man ju det här. Okej, men han är en världsklass mittfältare. Han ska vara så här bra hela tiden. Men att han är det också mot världens bästa lag. Och jag tycker han är även där bland de bästa spelarna på planen i den här matchen. Och sen på andra sidan såklart, jag tycker återigen Rodri. Men det blir lite så här med Rodri. Ja, men han håller 10 av 10. Ja. Ja, men det är det man tror att han ska göra. Ja. Så man reagerar nästan inte. Men det är fascinerande. Och de här mötena, det här är ju den senaste tiden, alltså det har varit en lång era för Manchester City som har varit solklar etta. Men det här är ju de här två som har gått head to head de senaste säsongen. Så att de här mötena är ju väldigt häftiga och de lyckas ju ofta höja varandra. Och det tycker jag är ju det som kittlar i det här mötet, och att det fortfarande är på det sättet. Sen tycker jag tycker även att Salah gör en bra match här. Och då Darwin Núñez, som det är ju fascinerande med den spelaren, för att det är ju på ett sätt lite kul för att man aldrig blir klok på honom.
Nej.
Han kommer ju till åtminstone 2 dunderlägen. Och han har ju ett läge där han bara, det är lite som att när han spelar landslaget, då är det bara pang, boom.
Mm. Han har mer självförtroende där.
Ja, och sen får han bollen här i läget. Och det är som att han hinner tänka, wow, nu kommer läget. Ja. Nu har jag chansen. Och så, går det 2 sekunder och så är chansen borta.
Ja, nej, det är lite jobbigt för honom. Men han kommer ju till lägena, det har vi sagt i snart 1,5 års tid. Och han är bättre i år. Ibland tycker jag dock att han är lite väl, han saknar lite spelförståelse ibland. Och han är lite väl tidig i sina löpningar, så att han hinner bli offside. Men det är klart att han är nyttig för laget.
Klopp borde nästan ha liksom så här på träning, att han har liksom något elektricitetband runt, så han får en stöt om han inte liksom går på avslut direkt. Och bara, du ska bara klippa till direkt. Sluta liksom stå och söla med bollen, du bara trycker dit den.
Nej, men en avslutare ska ju inte fundera så mycket, har man förstått det. Och det är kanske det han gör i den röda tröjan. Sen förstår jag varför Luis Diaz sitter på bänken då. Han precis som Núñez då, kommer ju från spel i Sydamerika, och Jota är mer utvilad. Det är klart att det är jämnt mellan dem, men jag tycker att i den här matchen tror jag att Diaz hade varit ännu bättre. Jota gör ingen dålig match, men Diaz i sitt intensiva pressspel tror jag hade varit nyttig här. Vi hyllade Doku på vänsterkanten. Jag tycker dock, jag är besviken på Phil Foden, att han inte får ut mer i den här matchen. Sen är det ju som såklart som så att Liverpool har valt, eller City har valt att gå till attack på vänsterkanten, och då blir inte högerkanten lika utnyttjad. Men de lägena, eller de när han väl får boll, han möter ju ändå Tsimika som har problem i sin defensiv. Jag tycker att det borde kunna hända lite mer på den där kanten. Och när det inte gör det, då tycker jag faktiskt att man kan flytta in Foden mer centralt. För det är ju en spelare som ska ha mycket boll och komma sista tredjedelen rättvänd och trä in bollar. Det lyckas inte City, man lyckas inte sätta honom i de lägena särskilt ofta. Eller när han väl får det så är han lite av en besvikelse. Men häftig match som jag tycker som sagt slutar rättvist 1-1. Och svaret vi får från den här matchen, det är ju att City är något sämre i år. Och då ska vi säga att det var väldigt hög nivå i fjol. Men Liverpool är framförallt flera nivåer bättre. Och då tror jag att vi kommer att få en toppstrid som... Mellan tre lag som kan leva väldigt länge.
Jag ser att du har skrivit i körschemat att ligan jublar över det här staten. Men så var det ju lite. För att jag tror att hade City vunnit den här matchen. Då hade, trots att det är fortfarande jämnt. Så tror jag att många har känt. Jaha, det är City som vinner år igen. Mm. Det går inte att återvara. Jag vet det som du refererar till Jamie Carragher när han sitter med Ljungberg. Han pratar om det att vänta liksom till januari. När City trummar igång ordentligt. Och det kan ju hända och få dem det här lilla försprånget. Och trots att, för jag tror de flesta skriver under på det du säger, att de är inte klockrena City, men de ligger ändå med där uppe. Och så hade de tagit, behållit serieledningen här, så hade, tror jag många hade känt att det blir en sån här säsong igen. Det går inte då på dem. Men nu helt plötsligt så är det Arsenal som är serieledare och ligan lever. Så jag tror absolut att ligan jublar över det här krysset.
Det är mycket möjligt att City står där efter 38 omgångar. Men jag tycker framförallt att
man är inte lika säker.
Jag tycker utmanarlagen visar upp här. Jag var inte övertygad om att Liverpool skulle hålla. Men jag tycker ändå 13 matcher in att sen kan det hända saker att de får skador och de fick ju skada den här matchen också med både Jota. Där har de bra täckning. Mm. Men Alisson tog sig mot baksidan här i slutskedet av matchen. Och det vore illa för dem. För Alisson, lite svaj i den här matchen måste sägas. Han har ju några riktiga indianare där när han i uppspelsfas. Men han har varit kanske världens bästa målvakt den här hösten. Mm. Och vi vet att det är ett Liverpool som...
Det är väl Vicario emot
ja, då, men precis. I ligan så är det han som utmanar. Men de har varit... Alisson har inte stått sysslös, utan han har varit poängräddare i många matcher med hans briljanta målvaktsspel. Så att vi får se hur länge han är borta. För Kelleher, som ska vara ersättaren då, han är absolut inte lika bra. Så vi får se när Alisson är tillbaka. Men jag känner att Liverpool kommer vara med ganska länge. Sen hoppas vi att att de är med hela vägen till maj då allt ska avgöras.
Champions Leagues gruppspel rullar vidare i dagarna och såklart betyder det att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och det är Sabris tur att plocka ut en trippel, men det är jag som presenterar den idag. Shakhtar Donetsk ska slå Royal Antwerpen. Young Boys ska slå Röda Stjärnan och det ska bli över 2,5 mål i Barcelona-Porto. Spelet finns boostat på common.com under fliken experterna och även på vår Twitter. Big Six heter vi där. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din närhet problem så finns stödlinjen.se. Vi säger stort tack till Common som är med och möjliggör Big Six.
Du, vad säger du? Det kanske är en del som lyssnar där så tänker, ska ni inte prata om det bortdömda målet vid läge 1-0 och 2-0 och då är det väl stängd butik. Men att det blir frispark för att just Alisson då han har ju inte kontroll på bollen, men han, alltså fingerspetsarna är ju där samtidigt som man får en knuff då. Mm. Det är ju inte en jättehård knuff.
Nej, jag tycker det är billigt. Men samtidigt så är det ju som så med VAR att de återigen då, ska kliva in när det är såklart fel. Och det finns ju någon form av kontakt där. Men det är ju domaren som blåser lite för lätt här. Och det är därför det ställs. Många kan tänka att domaren, de har ingen uppgift längre. För det är bara VAR-rummet som kommer att avgöra i slutändan. Så är det ju faktiskt inte. Utan det är ju viktigt att domaren fattar rätt beslut i början. Så att VAR... för att hade domaren godkänt det där målet. Då tror jag inte att VAR hade gått in och ändrat det. Återigen då. Det blir nog... jag tycker det är billigt, men det är rätt av VAR att inte kliva in och förändra någonting här. Ligan jublar. Jag tror även att Klopp känner sig nöjd efter den här matchen. Och det är ingen katastrof för Pep. Men det är, som irriterar honom då, det är att han inte riktigt får kontroll över matcherna. De var ju väldigt starka i toppmatcherna i fjol. Men nu konstaterar vi att Nu är ju faktiskt sett i tabell Chelsea inget topplag då, men det är ju ändå ett lag med kvalitet. Men där fick man 4-4 senast. Det är ju ett Big Six-lag. Och sen torskade man mot Arsenal och så poängtapp här då. Så att City behöver fundera ut någonting för att kunna vinna de här stora matcherna framöver. Och det blir en häftig retur i vår på Anfield.
Ja, jag menar, det är ofta där de har också kunnat trycka ner. Jag menar, förra säsongen med Arsenal som gick upp i en kamp om ligatiteln, besegrade de i ligan. Mm. Men nu till exempel så tappar de poäng. De går tomhänta från det mötet. Mm. Så det är ändå en stor skillnad. Och vad ska jag säga med Liverpool, så att lösa... Jag vet att Emil Persson då, som gästade vår podd i torsdags med Viktor och Kalle, sa ju det att jag tar ju ett kryss alla dagar i veckan. Mm. Alltså han håller ju på Liverpool då. Och jag tror att City kommer vinna. Men ett kryss tar jag. Alltså det känns som en seger.
Ja.
Och det tror jag nog kanske speciellt. Det beror på att ett kryss utspelar sig. Man kommer tillbaka från underläge och tar poäng. Det är klart att det känns mycket skönare. Också än att de Liverpool laddar för ledningen och tappar till slutet. Såklart. Men att åka till Etihad, ta med sig en pinne, dessutom göra det på ett bra sätt. Och nu väntar ju då dels Europa League, men sen är det Fulham, Sheffield United, Crystal Palace som väntar i ligan. När vi går in nu i en intensiv period där i december, januari. Efter det så väntar ju klassikermötet mot Manchester United. Men det är tre matcher här nu som är riktigt bra för Liverpool. Ja, det är ju, de flesta tror väl, man tänker väl att det är ju 9 poäng.
Mm. Nej, men det ska de ju ta på de matcherna. De kommer vara i ett bra läge. Sen är det väl, det är United idag som ju kanske inte imponerar spelmässigt, men tar sina poäng.
Och
det
går
ju, det
fan ju, inte att räkna bort
nej,
de jävlarna.
Nej, det gör inte det. Det är ju ett rivalmöte och den typen av matcher lever sitt egna liv. Sen är det ju Arsenal då, runt jul där, som kommer bli jäkligt häftigt.
Precis, dagen innan julafton.
Ja, vilken match att ladda upp med inför ledigheten. Bra, vi släpper den matchen och tar oss vidare under lördagen, för det var ju faktiskt ett annat stormöte, får man säga. Inte toppmöte, men det var ju Newcastle mot Chelsea på St. James' Park, och det blev stora siffror till slut. Lite väl stora siffror, 4-1. Men man kan ju faktiskt inte försvara och slarva på det sättet som Chelsea gör. I synnerhet inte mot Newcastle, som jag tycker inte de är inte lika aggressiva som vi har sett dem tidigare. Men deras pressspel, när Chelsea slarvar så där, hugger ju direkt. Och matchen avgörs ju på några få minuter, när framförallt att Thiago Silva gör bort sig. 2-1 målet är ju ett väldigt snyggt inlägg från Gordon till Lassell. Men Thiago Silva kan inte hålla på så där som han gör. Och då är ju matchen avgjord. Men i första halvlek tycker jag att det här är en ganska jämn fotbollsmatch. Jag tyckte den var väldigt oviss på förhand. För jag tycker
att det skriver under på.
Ja, jag tycker att så här, Newcastle har alla sina skador. De såg väldigt trötta ut i matchen innan uppehållet mot Bournemouth. Nu har de visserligen fått vila upp sig lite, men många sticker iväg på landslagsuppehåll och så vidare. Så att det sliter ju ändå på truppen. Ett Chelsea som, ja, de har ju verkligen blandat i den här säsongen, men stod för en imponerande insats mot City och har varit väldigt bra mot topplagen. Vad har vi dem i den här typen av match? Första halvlek, ja, den var väl precis så som då jag hade förväntat mig. Väldigt ovisst, och den här matchen hade kunnat sluta lite hur som helst. Men i andra halvlek så slarvar Chelsea bort där.
Ja, det gör de verkligen, och jag håller med dig. Alltså, jag inför lutar med mer att är det något lag som är liten kan vara närmare en favorit här, skulle jag nästan säga Chelsea, med tanke på de toppar man har sett och vad de har i sig. Och jag menar, de kunde ju ställa upp ett starkt lag på banan här. Och det är klart att Newcastle fick ju också tillbaka det som är... Men Newcastle skador, nu fick de tillbaka Bruno, jag har ju varit tillbaka här nu. Isak kom till spel. Så fronttrion där är ju stark. Men de får ju ändå spela med han ungtuppen Miley på mitten.
Mm.
Och sen, men visst att så här, Botman och Dan Burn är borta. Det är ju... Alltså, de har ju gjort det... Eddie Howe har ju fått dem att bli extremt bra. Men det är ju ändå spelare som inte är några världsklassspelare. Så att det går ju att plocka in nästan likvärdiga i ersättare. Alltså i Fabian Schär och Livramento. Det är ändå helt okej backup sett till vad man har förlorat. För liksom Dan Barn och Bottman är ju inte världsklass. Nej. På det sättet. Så att det blir att oj, då tappar halva backlinjen. De kommer inte klara sig. Vi har ju sagt det förut att Chelsea under Pochettino, det kommer vara upp och ner. Det kommer vara mycket upp och ner. Sen ska det inte bli så här stora siffror. Dessutom med Newcastle som man väl har också lite kliat sig i huvudet åt. Att var står de egentligen? Mm. De har inte heller imponerat supermycket tycker jag. Så att nej, bjuder man på så här mycket chanser på St. James's så... så kommer det smälla. Jag menar det läget Isak får, och det är jättebra av Isak, och Isak är ju liksom en klinisk avslutare, det vet vi ju. Och det är ju så här, ger honom det läget, då smäller han ju dit den. David Nunes hade missat.
Ja, men han ska ju
när han hade börjat dribbla och liksom, vem ska jag passa?
Men
Isak gör det jättebra. Så jag vet ju att alltså Thiago Silva, det är klart att alla kan göra, alla gör ju några sådana här blunders någon gång per säsong eller och vi vet ju vilken höjd han har, men den är så konstig, för det är som att båda fötterna är in till varandra, och det är som att han slår på ena foten typ, att han, för det är ju ändå en spelare som, visst, han börjar ju snart toucha 40 bast, men det är ändå en spelare som alltid håller hög koncentration, ja. Och är så skicklig, så jag är lite förvånad, men det är klart, alla kan göra misstag, men om man vänder på det då, måste vara väldigt skönt för Newcastle, för att man kommer ju från en tung förlust i, nu är det nästan en månad sedan, men tung förlust mot Dortmund i Champions League, och sen den här borta förlusten mot Bournemouth. Så reagerar man då, även om det har varit ett landslagsuppehåll, med 4-1
mot Chelsea. Det är väldigt starkt, och då med alla avbräck som man har. Men jag tror Newcastle som lag känner sig också att de, hela deras så framgångsrika period som de har haft de här två senaste åren under det här, och bygger ju på att vi är ett lag, vi är verkligen ett lag, vi bygger inte på individuell kvalitet, utan saknar vi några spelare, ja, men då är det andra som kliver fram, vi behåller liksom vår grundidé, och vi sitter ihop som lag och sätter vår press, och när vi väl får våra chanser så smäller vi dit dem, så jag tror inte de känner sig särskilt stressade över att många saknas.
Nej, för att jag menar, om man tittar på tabellen. Nu är Newcastle sjua. De ligger bakom United som vi har slaktat så hårt. Och Newcastle som tog en Champions League-plats förra säsongen. Nu är det ju bara 13 matcher in. Men jag menar med det så... Alltså ett poängtapp i den här matchen. Så är det ju liksom... Då hade de ju tappat rejäl mark upp till Europaplatserna. Och nu har vi ju höga förväntningar på Newcastle.
Absolut. Och det som är jobbigt för Chelsea här då, det är ju att de verkligen tappar kontakten med lagen ovanför som slåss om Europaplatserna. Och vi är 13 matcher in och Chelsea har redan förlorat 5 matcher. Och det finns tendenser i spelet. Vi har lyft fram Chelsea att vi är ju väldigt mycket i deras sätt att spela som vi imponeras av. Men någonstans landar det också i resultat. Och de har ju faktiskt inte Pochettino fått med sig. Och så fort man börjar känna att nu är de på gång, då åker de på såna här käftsmällar. Och det är ingen skandal att förlora mot Newcastle på St. James' Park. Men det här var ett bra läge att möta dem. Och det får inte bli så här stora siffror. Reece James, ja, klantar till det. Han är äntligen tillbaka och har hyllat sin egna fysiska status. Och han betyder så mycket för det här laget. Och så kliver han in och tar 2 gula och är avstängd i den viktiga matchen mot Brighton. Som skulle kunna vara en match där de också då försöker att ta igen lite på lagen som ligger ovanför. Går ju att vinna den matchen ändå såklart, men jobbigt avbräck för dem. Nej, tungt för Chelsea.
Ja, 12 poäng upp till Champions League-plats. Ja, sen kanske inte någon
hade... Det var väl lite målsättningen i år. Det är väl bara de mest naiva supporterna som drömde om Champions League inför säsongen. Men man vill väl ändå se resultatmässigt en bättre säsong i år än i fjol. Sen behöver det väl kanske komma in lite. Ja, men dels behöver man ju få tillbaka lite spelare från skador. Man har ju en diger skadelista fortsatt då. Och sen så pratas det ju om att det ska förstärkas här i januari.
Ja, Osimhen är deras number one target.
Ja, och där kommer det ju faktiskt ganska trovärdiga uppgifter med folk som har bra koll på Arsenal. Att även de är intresserade av Osimhen. Mm,
och det blir ju väldigt spännande. Ja. För att... Nu får vi, åter alltid den här brasklappen med Financial Fair Play och vad kan Chelsea lägga. Budmässigt kan de matcha varandra båda två. Men om i det här fallet just nu. Vi får se om de Arsenal är serieledare när vi är i januarifönstret. Men för oss i mäns del, att ta chans att gå till ett lag som slåss om titeln. Ja. Eller gå till Chelsea bara där. För jag tror att båda klubbarna kan nog matcha likvärdiga löner och allt det där. Om det är så att Arsenal och Chelsea går för honom, då måste väl ändå Arsenal ha ett litet försprång.
Han gick ju ut i någon podd här, Osimhen, och sa att han hade sympatier för Chelsea, mycket på grund av Drogba, ja, såklart. Men jag vet inte om de är så starka. Och som du säger, alltså, dels då en titelutmanare, men Arsenal som är garanterade till Champions League-spel nästa år. Chelsea är ju tre år bort för
Champions League. Och i båda lagen blir han ju etta.
Ja.
Så att det är ju inte, även, alltså, jag skulle säga att konkurrenssituationen är likvärdig.
Ja, nej, men alltså, tar man in Osimhen för de summorna som det pratas om, det är väl 1,5 miljard minst som du måste lägga för dem. Jag förstår inte hur båda, jag är osäker på hur...
Nej, Arsenal har ju spenderat mycket också.
Ja, Arsenal har faktiskt också spenderat väldigt mycket pengar, men det fixar de väl på något sätt. Men det är ju, han går rätt in i båda lagen, såklart. Och jag tycker att vi pratade i förra
frågan
avsnittet
om Arsenal, att, kanske, förlåt, men att Arsenal, ja, kanske, då kanske man släpper en Ketja.
Ja. Ja. Absolut, det borde man göra.
Och där skulle man kunna, Enkättiga skulle ändå kunna få ganska bra betalt.
Ja,
nej, men alltså, det finns så många PL-klubbar under toppen, ja, som skulle vilja ha Enkättiga i laget.
Ja, men så är det ju. Och jag tycker Gabi Jesus visar igen. Och jag tycker Arsenal, om vi ska ta oss till den här matchen mot Brentford, visar behovet av en nia faktiskt. I synnerhet då, när Arsenals offensiva spetsspelare i år inte är... ännu då, riktigt på samma nivå som i fjol, där vi såg att vi jämförde ju nästan Sala och Martinelli, att de började toucha på Manés och Salas siffror, och att man då inte är i lika stort behov av en nia som producerar mål. Firmino gjorde ju inte jättemycket mål, sen var väldigt nytt i spelet. Gabi Jesus är väldigt nytt i spelet, men då när Saka och Martinelli blir lite isolerade och lagen har lärt sig lite hur de ska hantera de där yttrarna, då är man faktiskt mer behov av en striker som petar in de här bollarna. Jag tycker på sätt och vis att den här segern är väldigt imponerande från Arsenal sida. Brentford borta är ingen lätt match, i synnerhet när Brentford står så oerhört lågt som de gör i den här matchen. Men Arsenal gräv till slut fram en trepoängare. Rättvis måste jag säga. Alltså, det är ingen snack om att Arsenal är bättre. Men det här är en match som absolut kan sluta 0-0. Men det är saker i Arsenals spel som inte riktigt är lika klockrent i år offensivt. Men du har ju andra siffror på att defensiven faktiskt är det som sticker ut i år när det kommer till Arsenal.
Ja, men så är det ju. Det fanns ju de här populära mätverktygen med expected goals conceded och expected goals. Och när det gäller alltså expected goals conceded så ligger Arsenal, det är lägst i ligan just nu. I alla fall inför den här omgången var det så. Och de ligger ändå ganska högt vad gäller expected goals också. Så att jag tycker att man ser en tendens till att Arsenal, det är lite mer kontrollerande. Det är inte den här farten. Det är inte lika kul att kolla på.
Nej.
Men det är mycket mer kontrollerande. Och jag tror att det är liksom Arteta, okej, förra säsongen, det var ju överraskande att de var med och slogs i toppen och faktiskt länge var med och hade den här fempoängsledningen faktiskt, länge. Men att Arteta har klurat på att, okej, men vad är det som krävs då för att vi ska ta nästa steg? Vi måste bli mycket, mycket bättre defensivt. Och det kan man ju vara på olika sätt. Det handlar ju inte om att Arsenal går och parkerar bussen. Men att, men att de kontrollerar, de tar inte lika mycket risker längre. För de vet att det har kostat lite för mycket. Och speciellt i de här, jag menar till exempel mot City och i stormöten, att de måste bli bättre. Och vägen dit mot att vara bra i de här toppmatcherna, det är att visa i de här, vad ska man säga, de här vardagliga mötena, som till exempel Brentford då. Att visa att vi nej, nu ska vi inte flyga iväg här och tro att vi är så solklar favorit, att vi ska bara ösa på, utan nu är det ett lite annorlunda Arsenal.
Och det är tuffast tänkbara buss att möta också för Brentford. Det är ju väldigt trygga i det här. De vet ju att de De är skickliga på att försvara lågt, och när de väl får chansen offensivt så brukar de göra mål. De har ju inte jättemånga lägen här, Brentford. De har ju ett superläge i inledningen, och var ju, alla konstaterade ju att Aaron Ramsdale var tillbaka och att han var tillbaka med ett självförtroende som inte är särskilt högt. Jag lider med stackaren, och man ser lite på hans kroppsspråk hur han ja, hanterar den här matchen, att han är stukad. Och det är ju inte så konstigt, för den här platsen har han ju lite från ingenstans tappat. Samtidigt som jag då också vill ge Arteta rätt. Jag har haft lite diskussioner just med, vi har ju pratat om målvakter med skickliga fötter, och jag förstår ju verkligen hur nytta man kan ha av det om man har ett spelskickligt lag. Alltså, som i Arsenals fall, som i Citys fall, som i Liverpools fall, att har man målvakter som kan trä in bollar lite överallt, kan slå den långa, kan slå den korta, då får man en edge, och man kan komma till anfall väldigt snabbt när man slår ut en press. Men däremot, tittar man på när Onana ska använda sina fötter, så blir det ju inte lika fördelaktigt när spelare som Harry Maguire är framför honom. Så att jag förstår allt mer varför Arteta har gått den här vägen, men jag kan heller inte låta bli att tycka synd om Ramsdale, som i grunden är en väldigt skicklig målvakt. Men här håller du på att skita sig ordentligt i början då, när han slår en indianare rakt ut, och Mbeumo är ju nära att göra 1-0, men räddas ju på mållinjen här Ramsdale av någon av backarna. Så att det här höll på att skita sig. Men sen så har de ju bra kontroll, och skönt för Ramsdale ändå att få hålla nollan, även om man inte gör någon supermatch i övrigt.
Ja, men tänk hur snabbt det kan gå ändå. Från den fjolårssäsongen han hade, och när han plockade in Raya, att man alla frågade sig, varför ska de göra det? Ramsdale är ju som solklar etta. Och nu så är väl alla överens om vem som är etta. Alla har ju liksom accepterat det, och det är väl ingen snack om saken. Nej, men jag håller med, jag tycker också lite synd om Ramsdale, och vi har pratat om det förut, men jag hävdar det. Jag tror att Ramsdale kommer trycka på att få lämna. Sen kanske Arteta säger, du ska ingenstans. Jag skiter i att du blir missnöjd. Du ska ingenstans, för att åker vi på någon skada, eller det blir tätt matchande med att vi går långt i Champions League och i övriga kupper, så behöver vi dig. Men jag tror att Ramsdale själv kommer pusha för att jag vill spela någon annanstans.
Jag tror att han i början kände att det kommer bli en kamp mellan mig och Raya, men nu känner han nog att han har förlorat den kampen, för att Raya är en så mycket skickligare målvakt med fötterna. Jag tror att det inte kommer ske någonting i januari, som du säger. Arsenal kommer aldrig släppa honom, men nästa sommar då får det väl bli en förändring. Men Arsenal vinner, det är imponerande. Man ska också veta att det är ju en form av press också. De vet ju om att City och Liverpool har spelat lika. Nu har vi chansen att kliva upp i serietopp. Vi har schemat är väldigt bra här nu. Precis som för Liverpool så har Arsenal väldigt många bra matcher här framöver, så de kommer ju att dundra på här nu. Kai Havertz, som har fått en del kritik för att man inte riktigt vet vad han ska spela, och det vet man väl fortfarande inte då, men han dyker upp väldigt fint på bortre här. Jag tycker att Saka börjar bli lite som Salah ibland, att han är väldigt osynlig, och han är inte alls så, han är involverad i spelet, men han kommer ju väldigt sällan till farliga lägen. Nej. Men en otroligt fin boll till Havertz på bortre stolpen, och 3 poäng hem till, ja, de var i London redan, men 3 poäng hem till Emirates då, och Arsenal sitter i en jäkla bra position. Men det är klart att det kan bli, alltså, ja, kanske inte mer fartfyllt då, för att Arteta kanske har fått Arsenal att spela på det sättet som man vill, mer kontrollerande. Men det är klart att det går att få lite mer formstarka spelare. Ödegaard tillbaka nu efter en skada. Han behöver växla upp lite ytterligare. Ja. Och sen behöver de få igång en nia där framme som kan producera mål.
Ja, men, och det kan man ju se som något positivt, att det finns ju sparkapital i Ödegaard.
Ja, ja.
Han har haft lite skadeproblem, inte sett lika klockren ut, men vi vet vad han håller för nivå, och I det här intensiva spelschemat som kommer nu, så tror jag nog att han kommer liksom steppa upp och höja sig. Men såklart jätteskönt för Kai Havertz, med tanke på, han känner ju själv hur ifrågasatt han är, och prislappen och var han ska spela, att han får avgöra den här matchen som i slutändan kan ju avgöra faktiskt ett hit race. Alltså en sån här match som står och väger. 2 förlorade poäng. blev 3 poäng istället. Och det var han som fixade det. Så att jätteskönt. Och jag menar, ser man till defensiven med Arsenal återigen, så är det ju det laget som har släppt in minst antal mål. De har bara släppt in 10 kassar. Mm. Så att de är ju bäst där, bara så rakt upp och ner. Ja. Så att där ser man ju den styrkan. Så att ja, även om det satt långt inne, så tror jag, och sådana segrar kan ju också vara de skönaste också, att få 3 poäng i åt.
På tal om sköna segrar, om vi ska ta lite övrigt från lördagen då. Skön seger för West Ham. Blytung förlust för Burnley. Och frågan blir ju hur länge orkar Burnley hålla ut med Vincent Kompany? För jag lyssnade på en intervju med Kompany, var väl på presskonferensen inför matchen. Han var ju nästan provocerande svar, kan jag tänka mig, för Burnley-supportarna. Han fick frågan om Premier League har varit en tuffare omställning än man trodde. Nej, det har varit lättare än vad han trodde. Mm. Lite sån här passning till att vi är bra med här, men vi har haft otur. Och så är det ju i mångt och mycket, att Burnley har faktiskt, till skillnad från övriga nykomlingar, kan faktiskt kontrollera matcher och känna som de är spelförande, men de straffas ju något oerhört bakåt, och det är ju ett försvarsspel som inte är tillräckligt bra helt enkelt. Och att tappa då 1-0-ledning mot West Ham till 2-1-förlust i den jobbiga situation man befinner sig, det är riktigt jobbigt. Och nu väntar Sheffield United i helgen. Det bara måste bli 3 poäng där. Blir det inte det, då tror jag faktiskt att han kan ryka.
Alltså, med den här helgen, med Evertons straff och läget de nu får i tabellen här, så var det här verkligen en nyckelmatch. Och jag kikade faktiskt på den här matchen en del när jag jobbade. Mm. Och jag måste säga att West Ham gör en riktigt dålig match, faktiskt. De är riktigt svaga.
De har ju Antonio och Bowen borta. Ja,
och det är såklart att det är klart att det påverkar West Ham, givetvis. Man såg det på dem. De hade liksom ingen edge överhuvudtaget. Nej. Och Burnley var inte lika sådär bolltrillande. De var ganska försiktiga. West Ham var extremt försiktiga. För det var lite som att David Moyes, tror jag, kände att det de vill, det är att vi ska gå upp och pressa. Mm. Och det gjorde de aldrig, utan de låg bara och väntade. Och Burnley var liksom, vad är våra triggers? Mm. Vi får inga triggers, vad ska vi göra? Så matchen stod liksom, första halvlek var bland, jag kollade ganska mycket på den här matchen, konstigt nog, 16-0. Men det var, första halvlek var kanske den tråkigaste Premier League-halvleken jag sett. Det hände inte ett skit. Sen får ju, den bästa spelaren i Burnley, det är ju Amdouni. Mm. Det är han som skapar. De har ju en straffsituation innan som där domaren tycker att han, jag tycker nästan att det är straff, men domaren hävdar väl att han söker den för mycket och faller för lätt. Men så fixar han ju då den andra straffen som Rodriguez sätter. Och då tänkte jag att det här, alltså med tanke på att West Ham var så svaga, jag såg inte dem vända den här matchen. Men så får de lite igång sitt spel det här när de slår. De är ju så oerhört starka på inläggsspel och fasta situationer. Och när de börjar få de där lägena och James Ward-Prowse kan slå in de där bollarna, då vet de att, och speciellt mot ett sånt här darrigt lag, så går det. Men jag måste nästan säga att det var ett litet rån, faktiskt. Och men ja, som du säger, det blir tungt för Burnley. Alltså att de inte ens får med sig poäng i den här matchen, då är, ja, sen gör inte Burnley någon jättebra match heller, och det är ju trots allt en straff som gör att de kommer upp i ledning. Men att tappa den här matchen, och så sent också, alltså fram till 86 så har de ju faktiskt 3 poäng i sin hand.
Och det är frågan hur länge man då som spelargrupp orkar lyssna på Kompany.
Ja, men det är lite vägskäl nu för Burnley.
Ja, men precis, att vi gör bra saker ute i spelet, och att det kommer att generera poäng i slutändan. Men det måste börja generera poäng, och det måste göra det redan till helgen då, där ett lag som faktiskt är sämre kommer på besök då till Turf Moor i form av Sheffield United, som åkte på det rejält då mot Bournemouth, som har fått energi, andra raka segern, och börjar, ja, men de har hängt kvar där vid Raola. De har ju värvat mycket i sommar och fått en dålig start på säsongen, och var en riktig käftsmäll här på Etihad. Det är i och för sig inte så konstigt att man släpper in 6 mål där, men nu kommer 2 raka segrar och
lite tryck i botten.
Ja, men lite så faktiskt, så att viktigt för dem. Vi konstaterar även att Brighton vinner på nytt av första segern i Premier League då på över två månader. De Serbi oerhört glad, får ju ett rött kort här igen då på Lewis Dunk, andra matchen i rad, och det är panik i slutet, men de lyckas lösa det och det betyder mycket. Det är sjukt att de har inte vunnit på två månader, men ändå har de en ganska, de har kryssat mycket, men de är ändå med där uppe. Uppe, alltså det är inte så att de slåss om någon titel, men de är med i kampen om Europaplatserna, och det är starkt att kunna vara det, och förhoppningsvis då för Brightons del så är formsvackan över. Du nämnde att Burnley West Ham var en av årets absolut tråkigaste matcher. En av de roligare såg vi väl söndag 15.00 då, när Spurs möter Villa. Och vi hade ju, precis som vi hade förväntningar på lunchmatchen under lördagen mellan City och Liverpool, så hade vi ju förväntningar på den här matchen. Och man skapade sin bild att ja, vi pratat mycket om kontrollerande lag, att de absolut bästa lagen vill kontrollera matchbilder. Här har vi ju två lag som ger blanka fan i det, utan de bara blåser på i båda riktningarna, och så får det sluta lite som det slutar. Men först och främst Spurs startelva här, som där Postecoglou, han skiter i mittbackar, eller skiter, han har inte så många att tillgå, utan han skickar in två ytterbackar där. Han skiter i defensiva mittfältare, ja, Bentancur är väl någon form av tvåvägsspelare. Och så är det bara massa offensiv kvalitet på plan. Och då förstod man ju att det här blir en helt galen match, och det blev det ju faktiskt.
Ja, nej, men det var ju lite så man såg att den skulle bli, att det skulle bli en målfest. Man kanske hade förväntat sig lite fler mål faktiskt.
Ja, Son och det är starvigt. Son, det är oskärpa.
Son har ju så många lägen. Och han har ju väl bollen inne 2-3 gånger va? Men det är ju solklara offside på dem. Alla gånger. Så att, nej, men det blev en väldigt rolig match att kolla på. Och även om Spurs tog ledningen så... och strax därefter hade ju Watkins en boll inne som också blev bortdömt för offside. Men det var ju även trots att liksom Spurs tog ledningen, så kände jag ju att den här matchen kan ju fortfarande sluta precis hur som helst. Men det är klart att nu skadorna är ju jobbiga för Spurs. Det har vi vetat. Och nu alltså tre raka torsk i ligan. Och nu sjunker de ju liksom.
Och jag märker irritation där ute bland andra supportrar när man nämner då att Spurs har mycket skador och att det är därför de faller igenom. Men det man måste få påtala här då, det är ju att vi inför säsongen har pratat om bredden i topplagen där uppe. Att åker de på skador, ja men då finns det ju faktiskt spelare att tillgå. Och när vi har pratat om Spurs då, som man såklart inte visste vad man hade då, men då konstaterar man väl ändå att det var en bra första elva. Men att få dem skador på nyckelspelare, då kan det här bli jobbigt. Nu tycker jag att Spurs i säsongsinledningen har varit mycket bättre än vad jag trodde. Men nu när skadorna har kommit, avstängningen på Romero, då orkar man inte helt enkelt. Sen ska ju de i den här matchen, alltså jag lyssnade till Postecoglou, han var ju nöjd med insatsen, att det fanns mycket positivt, och det håller jag med honom om. Men de måste göra mål på de lägena de får, och det är ju sån är ju slarvig, dels att han står offside i många lägen, men också oskärpa när han väl inte är offside. Och Dejan Kulusevski, Brennan Johnson, alla de kommer, de gör bra matcher, men den sista tredjedelen in i boxen, då måste det smälla oftare. En sån här match vinner man ju med 5-2 om Harry Kane är på banan.
Ja, verkligen.
Eller hur? Här har det ju blivit tydligt att han saknas. Men bakåt, alltså, Villa hade ju kunnat göra några mål till också. Ollie Watkins och Bailey framförallt då, eftersom han kliver in i andra halvlek för Diaby, har ju också sina lägen och borde ju med lite skärpa också kunnat straffa Spurs när de Spurs bara blir mer och mer offensiva ju längre matchen lider. Men härligt någonstans när båda lagen släpper på bromsen och bara gasar på. Men det var att det bara blir 2-1, det får man faktiskt kritisera spelarna individuellt sett. Watkins ska kunna göra hattrick, Son ska kunna göra hattrick, och det ska kunna finnas andra målskyttar i den här matchen också. Men Aston Villa tar tre poängen, hänger med i striden om femteplatsen. Kanske fjärdeplatsen till och med skulle Villa kunna ta sig upp på. Unai Emery, 23 segrar. Eller 22 segrar är det under 2023, kalenderåret. Vilken bedrift det är ändå.
Ja, men han visar ju även i den här matchen vilken topptränare han är. För att han gör det här, de här två bytena i paus. när han tar ut Deby som inte hade någon jättebra dag. Matty Cash kunde ju nästan varit utvisad. Han levde väldigt, väldigt farligt i första halvlek. Och det funkar inte alls. Och de på samma kant, han byter ut båda. Mm. Och det får ju effekt. Och att han vågar göra det. För det är två viktiga spelare ändå. Alltså det är en chansning när du byter bort båda. Det kan ju liksom falla pladaskt. Mm. Det är dubbelbytet.
Det visar också på att de har lite bredd i det här laget ändå. Alltså, Thielemans har inte fått så mycket speltid.
Nej.
Han är med här och står ju för en riktigt snygg assist här till Watkins som återigen tycker jag visar klassen. Han visar väl också att han slarvar i vissa avslutsmoment. Men det där är ett snyggt mål av honom. Och väldigt viktigt. Aston Villa har Bournemouth i nästa match. De är ju på G nu så det är ingen lätt match på bortaplan. Sen då, City-Arsenal. Ska bli väldigt kul att se dem i de matcherna. Det är ju inga lätta uppgifter, men jag tror de kan störa båda lagen.
Ja, jag tror precis som för båda lagen här så är det ju faktiskt så att för att kunna ta en Champions League-plats som är ju väldigt, väldigt svårt med tanke på konkurrensen så är försvarsspelet i båda lagen, det är lite för svagt. Det är lite för mycket luckor för att de ska kunna orka sätta en hel säsong, båda lagen här. Sen tror jag ändå att de, när man summerar 23-24 ska man nog säga att båda har gjort en bra säsong. Men jag tror inte att det räcker för en Champions League-plats för båda lagen. Det är för mycket rock'n'roll.
Vilka tar de då?
Champions League-platserna?
Ja, vi har ju tre lager där uppe. De har vi väl slagit fast, va?
Ja, det får man väl ändå, det får man väl ändå säga.
City, Arsenal, Liverpool. Att något av de lagen ska falla igenom och sluta på sjätte plats eller neråt, det ser jag som helt osannolikt. Men vilka kommer fyra och femma då?
Ja, det är en bra fråga. Alltså,
inget stoppar United.
Nej, precis. Inför säsongen sa vi väl att United skulle ta en Champions League-plats.
Absolut. Det är absolut ett otänkbart resultatmässigt.
Nej.
Så som det ser ut.
Och med tanke på att
Newcastle såklart.
Och Newcastle är väl de som ska vara där. Sen hade jag faktiskt, nu får man ju alltid omvärdera lite grann. Tycker jag också för övrigt, EB Persson hade en bra spaning, var sidospår här, när han sa att generellt det här med tippa tabeller, hur provocerar den här, framförallt mot svenska journalister och då lite mer riktigt mot allsvenska, när man i slutet av säsongen säger att ja men nu är det 5 matcher kvar. Vilka tror du tar guld? Ja, men jag sa ju de här från början, så jag får stå fast vid det. Hur idiotiskt det är.
Ja, det är.
För att, men vadå, det är nya förutsättningar nu. Så att du måste ju ta in det. Nej, men jag sa dem, okej, men de ligger 7 poäng bakom, ingen chans. Så du står kvar vid det ändå.
Men nej, men samma sak. Det var pinsamt att ändra en åsikt. Efter att, det är som att man skulle ha suttit på facit inför säsongen. Ja. Och då kan man inte ändra på det. Nej, det är och
med det vill jag säga att just jag pratade ju för i början på säsongen här nu, jag var så oerhört imponerad av Brighton att jag tänkte att de kan vara med och kanske till och med utmana titeln. Så jag hade ju egentligen Brighton då som en stor utmanare till den här Champions League-titeln, men just nu det är inte kört, men just nu
tvärtom.
Så får jag väl lite omvärdera det, men trots allt, och jag vet hur mycket skit jag har kastat mot United, men jag får väl säga att det är United, Newcastle och Brighton som jag är stor utmanare till.
Ja, nej, jag tror också att precis som att vi har ett...
Men det är klart att Villa och Spurs kan göra det.
Ja.
Men de måste få ordning på defensiven.
Mm. Vi får se. Jag tror att Villa Spurs har jättegoda möjligheter. Men Spurs behöver få tillbaka sina spelare här nu ganska så snart. Jag såg Maddie som står där med den där klassiska pjäxan runt foten. Och den båda är aldrig gott. Så att Madison är nog out ett tag till Van de Feen också. Han betyder så mycket för den här backlinjen. Romero snart tillbaka då. Hoppas att han kan hålla sig i skinnet och styra upp den mittback han nu kommer att få bredvid sig då.
Han har ju minst ett rött till kvar i sig den här säsongen.
Ja, det har han ju definitivt. Ja, kämpigt för dem. Ett lag som inte har det så kämpigt, det är ju stolta Manchester United som är ligans absolut formstarkaste lag. Har fått mycket skit för att de har bara vunnit med uddamålet. Gärna 1-0. Men här kliver de in på Goodison Park och vinner 3-0. Och det går återigen att säga saker om insatsen. Framförallt i första halvlek som kanske är fantastisk. Men de går ta med fan och vinner. Och det är ju ett läge också där det är ett förbannat Everton. Protester mot Premier League för att de har fått det här straffet på minus 10 poäng. Det är en vi mot världen känsla i hela klubben. Men United till slut vinner komfortabelt, även om de var illa ute. Och det är många saker man vill lyfta fram här. Målet har vi redan pratat om. Det kan man ju prata om ett helt program. Helt makalöst snyggt. Jag tycker att Anthony är borta i elvan. Det gör United väldigt mycket bättre. Även om Marcus Rashford egentligen är bättre till vänster. Men det funkar rätt fint i den här matchen. De har en jäkla massa spets framåt i United. Så de behöver inte så väldigt många lägen. Det var ju massa statistik på att det har aldrig varit ett lag som har skjutit så få skott på mål på bortaplan. Som ändå har vunnit med 3-0 och jada, jada, jada. Men de står där som vinnare mot slutet av dagen. Och jag tycker att Onana, som har fått så mycket skit i säsongsinledningen. Mycket för att det har ju blivit några rejäla tavlor. Han har ju spelat upp sig. Och någonstans är man inte, eller förvånad, jag spydde galla över honom. Men jag tycker att han efter varje misstag stod upp och visade väldigt mycket karaktär och mental styrka. Vilket han ju nu har visat sig få nytta av. Mm. För nu har han...
Han hade någon sekvens i den här matchen på att slarva lite.
Ja, men det kommer han göra. Alltså, det kommer nog vara några sådana där. Men jag tycker framförallt att han... Nu räddar han ju bollarna också. Det var inte bara att han skickade bollar höger och vänster. Men nu räddar han ju bollarna faktiskt. Och det är ju det man ska göra som målvakt.
Ja, men jag tycker att med United... Det är det här som du nämnde då. Att så få chanser ändå att göra mål. United har ju alltid haft... Alltså de har ju spetsspelarna som har den här kvaliteten. Jag tycker Martials mål, som ju hamnar lite i skugga här och såklart över att vi har fått sett ett makelöst mål av Garnacho. Det är ju riktigt snyggt. Och det är ju där Martial, vi vet ju vilken höjd han håller.
Ja.
Men Martial är ju bara ett eget kapitel i Uniteds historia.
Ja, men han är ju skadad snart.
Det är nästan sjukt att han är kvar.
Tyvärr går inte att bygga någonting på det här. För att han visar hur bra han kan vara, hur nyttig han kan vara. Och han är bäst som nia.
Och sen är han borta i 3 månader. Ja. Rätt på det. Men jag tycker ändå så här, visst, första halvlek var ganska svag. Och precis som du säger, man kommer ändå, även om det är United, och United ser sig alltid som att vi räds ingen, vi är störst och vi ska vinna den här matchen. Men de kommer ändå till Goodson Park, där det är som du säger, vi mot världens känsla. Det kan ju, tror jag, tänkte i alla fall inför, smyga sig in i känslan där nästan United lite ber om ursäkt för att de är där. Och att, ja, vi vet, det är liksom där, ni känner att hela Premier League är emot er och det bara kokar inne på Goodison och att man nästan är lite försiktig när man kliver in där. Men på det sättet tycker jag var lite besviken över Evertons insats. Och samtidigt tycker jag faktiskt att United för första gången på länge, kanske speciellt i andra halvlek, de var lite som ett lag igen. Mm. De spelade som ett lag. För tidigare har varit mycket, det är individualisterna. Har Rashford en bra dag? Nej, det hade han inte. Hade Bruno en bra dag? Nej, det hade han inte. Eller så hade han det. Ja, okej, då vann de. Och så är det en del brister i övrigt. Men här tycker jag faktiskt att de spelar som ett lag. Och jag tycker de är liksom väldigt, väldigt stabila ändå. Mm. Och 3 raka segrar i ligan. Håller nollan. Och det här är ju ändå någonting... Även om man inte kan lita på Martial, så är ju här tycker jag ändå är någonting att bygga vidare på.
Mm. Ja, hoppas att han håller sig frisk så länge som möjligt. För han är ju här och nu en bättre spelare än vad Höjlund är. Sen har ju Höjlund potentialen att växla upp och bli jätteviktig. Men Martial redan nu är ju en färdig spelare och är ju faktiskt, när han är skadefri, en riktigt bra spelare. Att Uniteds mittbackspar... hösten 2023 skulle heta Victor Lindelöf, Harry Maguire. Det hade man ju dömt ut för ett år sedan. Mm. När Lisandro Martinez och Rafael Varane stod där. Men sen har det hänt en del saker och faktum är att det ser rätt okej ut. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt för United att Luke Shaw är tillbaka. På så sätt att där får de också in ytterligare en uppspelsfot. Han är viktig i offensiven, att han kan fylla på och skicka inlägg, men också att det finns en spelare att slå upp bollen på för Onana och övriga i backlinjen. Så att Luke Shaw, om han också får hålla sig skadefri, så har United ytterligare en viktig spelare där. Sen väntar ju tuffare schema nu då. Nu är det ju Newcastle på St. James' Park här på lördag 21.00. Och där blir det upp till bevis då. För jag tyckte att Newcastle var ganska försiktiga i sin press mot Chelsea. Men den här kvällsmatchen på St. James's Park, det kommer spraka. Och det kommer vara en galen atmosfär. Och jag tror att Newcastle kommer kliva jävligt högt.
Dessutom ska de åka ner till Turkiet. Ja. Möta Galatasaray borta i en viktig match. De måste vinna den matchen.
Men Newcastle har ju PSG här också.
Ja, absolut.
På bortaplan.
Ja, absolut.
Så båda har ju tuffa midweeks. Mm. Men sen då kommer den här matchen där det gäller för Maguire att få ordning på fötter. Och hålla koll på Isak när han jagar i fatt dem tillsammans med Gordon och Almiron. Jag ser verkligen fram emot den matchen. Mm. Och kan United överleva det eldopet, då får vi nog ta dem på allvar. För då kan man säga hur mycket som helst om att det inte ser bra ut spelmässigt. Utan då lyckas man faktiskt lösa resultat mot riktigt bra lag också.
Mm. Ja, så är det.
Ja, bra. Det var det om Premier League. Kommer ju vara intensivt schema här framöver. Vi har ju matcher i...
Får jag bara säga en grej?
Nästa vecka, ja.
Om Evertons protester. Mm. Jag måste säga ändå att jag tycker att det är en svag protest. Mm. Och det här är ju, vi vet, det är många som raljerar, speciellt många som följer andra ligor, raljerar över stämningarna i Premier League och på läktarna och sådär, att det är lite mjäkigt. Och här tycker jag ändå såhär, Everton känner så starkt, supporterna, att ligan är korrupt, att kolla på City, vad de har för misstankar, och smäller ni dit med minus 10 poäng direkt. Det ska man också bara veta för liksom protokollets skull. När det gäller Everton så var det ju faktiskt här. Frågan kring Everton var ju, har de skött ekonomin eller inte? Och det har de inte. Vad gäller City, om man nu ska liksom bara enkelt förklara, där är ju frågan mer, har de ljugit? Har de fifflat? Så det är lite olika, det är lite äpplen och päron. Men jag förstår frustrationen. Men att då i en minut hålla upp en röd lapp med en Premier League-logga och det står corrupted. Och sen bara sätter man sig ner.
Ja.
Sen vet jag att det har varit lite protester utanför Premier Leagues högkvarter, och det flög några flygplan över Etihad och så här med någon banderoll som knappt någon har noterat. Men jag måste säga att det var svag protest med tanke på att det är ju klubbens framtid som står på spel här. Jag hade förväntat mig mer.
Ja, det kallar mig.
Vill jag bara säga.
Så här, för Evertons fall, ja, de blir ju ordentligt straffade i den här matchen, om vi kollar på spelmässigt då. Det var en svag protest. Mm. Och jobbigt för dem ute på planen. Får det här drömmålet emot sig. Ett United i ledning är ju inte lätt att ta sig an nu då, när de har den här medvinden också. Jobbigt för dem att följa upp 10 poängs avdrag med en 0-3 hemma mot ett lag som de nog kände att de kunde faktiskt störa. Hade de liksom fått, ja, men dels då protesterna, svaga visserligen, men protester, 3 poäng, då tror jag att Everton hade känt fan, inget kan stoppa oss. Menar, ta hur många poäng ni vill, men vi kommer fixa det ändå.
Med tanke på att Burnley förlorade, Sheffield United förlorade, yeah, så hade de ändå ett så bra läge.
Vi nämnde inte Luton. Deras 2-1. Snart är de förbi Derby.
Ja,
då byter exakt. Vi bara lag och säger att Sheffield United kommer att vara sämre än Derby.
Ja precis. Eller Burnley kanske då.
Ja, precis.
Men du...
jag tänker med det här... Ja, Burnley skulle ju också kunna...
Lägsta poängscore. Ja. Men jag tänkte, innan vi blickar mot Champions League, om vi bara ska säga någonting om den här regeln då som inte kom till.
Nej.
Att Premier League-klubbarna skulle ju rösta för om man skulle ha ett förbud mot att klubbar med samma ägare, majoritetsägare, inte ska få låna från varandra. Och det här hade ju då kunnat till exempel betyda att Newcastle med saudiska fonden inte skulle kunna få låna spelare från vissa saudiska klubbar. Det har ju pratats om Ruben Neves till exempel i Al-Hilal, tror jag. De har ju också den här PIF-fonden bakom sig. Och det krävdes 14 av 20. Det kanske man också kan reagera, varför det inte bara ska räcka med majoritet. Men det kanske är lite så att det krävs en solklar majoritet för att ändra en, eller få till en stor förändring. Men det var ju bara 12 klubbar som röstade för, så det blev inte av. Så egentligen är det ju ingen skillnad nu då. För det var ju så, det var inte en regel man tog bort.
Utan men det har ju hänt saker i fotbollsvärlden, kan man ju konstatera.
Så är det ju.
Och det här är ju, Noah Bachner skriver ju en bra krönika, det här är ju ett stort hot mot fotbollen. Vi ser ägare som inte bara kliver in i en klubb, utan de kliver in i flera klubbar med olika hierarkier på olika platser i fotbollsvärlden. Alltså de kliver in i jättar och köper de upp mindre klubbar. Och i det här fallet så kliver man in i en cirkusliga då, får man väl kalla Saudi-ligan, där man då räddar många klubbar genom att, eller rädda, det är väl inte tanken, men man spenderar väldigt mycket pengar, tar in stjärnorna till sin egna liga och...
Jag tror Niva beskrev det som för Premier League-klubbarna, väldigt lönsam papperskorg.
Ja, så är det ju verkligen.
Vi behöver bli av med spelare,
ja.
Ingen annan liga kan matcha den lönen.
Nej.
Men Saudi kan det.
Precis.
Perfekt, och då kan även betala.
Ja, och sen kan man ta tillbaka dem. I det här fallet Newcastle, som har ju helt plötsligt en jättestor... farmaliga bakom sig, där de kan välja och vraka med spelare som nog är sugna på att ta sig in i hetluften igen också, för de blir ju bortglömda där borta. Och vi får väl se vad som händer med en viss Cristiano Ronaldo. Han har väl gjort flest mål kalenderåret 2023. Och han är nog sugen på att känna lite på hetluften inför EM här i sommar.
Ja, men för jag menar att det finns ju två två sätt som är liksom problematiskt. Dels är det ju att, ja, men till exempel då i Newcastles fall, då kan låna in Bruno Neves. Då skulle kanske kunna låna in honom gratis. Mm. Al Hilal tar stor del av lönen. Ja, sen kanske då Premier League kan tycka att det här marknadsmässigt, det är någonting som inte stämmer här. Ni kan inte göra det. Det är helt orimligt. Det vet jag inte. Men det skulle du kunna göra. Men dessutom då så skulle ju en toppkonkurrent som kanske säger att United vill ha Ruben Neves låna. Då kan ju investeraren känna, fast det gör ju att det blir tuffare för Newcastle. Ja. Så vi säger nej. Mm. I ett annat läge så kanske man inte hade gjort det. Men just framförallt då att klubbar med liksom majoritetsägare som har andra klubbar, då det blir ju ett sätt att kringgå systemet. Då kan jag bara skicka spelare lite till höger och vänster. Mm. Att det här kanske var planen hela vägen. Mm. Gå till Saudi nu. Men du kommer få gå till Newcastle i vinter.
Och sen de här andra uppläggen då med City som äger massa småklubbar, Chelsea äger massa småklubbar, att de, alltså om man tänker på hur deras klubbar, vad
påverkar
deras
de ligorna blir, också.
Alltså med supportrar som precis som alla supportrar drömmer om att nå framgångar och ändå stå där med bucklan i handen. Nu får de vara någon form av utbildningspool, en akademi för de största klubbarna där det kommer och går spelare löpande under en säsong. Och det finns massa med skräckexempel på klubbar där supporterna har tröttnat och känner att den här fotbollsvärlden vill vi inte vara en del av. Så att det här är någonting som måste justeras. Nu fick de ju möjligheten att stoppa det här, men givetvis då, många av de här klubbarna som har intressen i flera klubbar i Europa eller Saudi, de röstade ju emot det här förslaget om att förbjuda lånen. Så att, jag tycker det är bedrövligt faktiskt. Och vi får se nu då i januari vad som händer. Det är ju framförallt Newcastle som är under luppen då, eftersom det finns ganska många spelare att plocka ifrån när det kommer till Saudi Pro League. Men du, Champions League i veckan, ja, omgång 5, det är klart att det börjar bli viktigt. Och vi har redan nämnt två lag som har viktiga uppgifter framför sig. Newcastle ska åka till Paris och försöka upprepa bedriften som man stod för hemma på St. James' Park. Det vet vi blir väldigt svårt. Dels för att PSG nog kommer att vara bättre förberedda. De är bättre hemma. Men också att Newcastle inte har samma sätt att ta sig an
matcherna. Nej, det blir svårt att se att Newcastle går och tar 3 poäng i den matchen.
Sen är det United då som har Galatasaray. Och United har ju inte imponerat i Champions League. Stått för förluster. Både borta mot FCK och hemma mot Galatasaray. Att förlora den typen av matcher, då ska man ju faktiskt inte kunna ta sig vidare, tänker man. Men hoppet lever faktiskt. En vinst här och sen möta ett Bayern München som ju redan är givna gruppettor. Redan given gruppetta i den sista omgången skulle ju faktiskt kunna vara en ganska trevlig uppgift för Manchester United. Men då krävs det seger nere i Turkiet. En match som spelas då 18:45 onsdag. Det är väl den matchen jag främst ser fram emot. Annars har vi ju City som redan är klara.
Möter Leipzig som de alltid gör i gruppspelet.
Som de alltid gör.
Arsenal har ju Lens, den matchen som de faktiskt förlorade borta. Just men det. Arsenal har ju första platsen i sin hand. Det är ju på hemmaplan här, så att det ska ju bli 3 poäng.
Ja, det är bara stänga butiken där, va?
Ja, där är ju regeln med att Sevilla ligger toksist med bara 2 pinnar. Men det är ju ett annat Sevilla den här säsongen. Men jag håller med. Galatasaray, Manchester United och PSG Newcastle ur ett Premier League-perspektiv är ju det man kanske mest intresserad av här.
Mm. De matcherna kommer ju vårt torsdagsgäng att följa upp då. Medan du och jag är tillbaka nästa måndag. Då pratar vi ner helgen och så pratar vi upp den veckomgång som ska spelas. Det är en häftig match också. United har Newcastle nu, sen har de Chelsea i veckan. Och då så har de viktiga Champions League-matcher. Så nu gäller det att de orkar och står upp dem mot lite bättre motstånd än vad de har haft den senaste tiden. Bra Björn, tack för idag säger vi väl.
Tack.
Och tack till alla er som har lyssnat. Som sagt, tillbaka på torsdag igen för att ta ner Champions League. Vi hörs då, hej.